Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Välkommen till Riket Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
16 blandade tankar om pengar och livet.
Ja, detta är så här guldkorn jag har samlat på mig de senaste månaderna, men som liksom inte riktigt har passat in i några egna avsnitt. Så det är lite tankar, inte som vi har kommit på själva, utan det är så här blandat från Morgan Housel som är en författare, skrivit Psychology of Money, Sahil Bloom, några forummedlemmar etc. Så att det blir högt och lågt, några som är så här, wow, detta har jag inte tänkt innan, och vissa tankar blir så här, ja men detta är väl självklart. Och det blir både då om specifikt pengar men också rikedom i livet.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Ja, men välkommen till dagens avsnitt 147. Och jag tänker väl så här, det är väl lika bra att vi kör igång. Ska vi ta den första som kommer från ett tankespel, Ali Abdal och Sahil Bloom?
Mm. Väntrummet kommer alltid vara fullt.
Ja, och detta kommer då från en föreläsning som de hade i London.
Vilka är de nu?
Sahil Bloom är någon sån här influencer, och Ali Abdal är någon sån här företagsguru. Okay. Jag vet inte, jag har inte följt dem själv, utan det var någon i communityn som nämnde dem första gången. Och sen så Sahil Bloom har jag prenumererat på ganska länge. Men jag gillar den här metaforen stack ut för mig, för att då beskrev de hur de liksom en läkare som jobbar med så här typ psykisk ohälsa eller någonting, som hela tiden var liksom så här stressad över att liksom det fanns hela tiden patienter i väntrummet, liksom att han blev aldrig färdig. Och att liksom skiftet, liksom metaforen är att nej men, det kommer inte komma någon dag i livet då väntrummet är tomt. Det vill säga då, så när jag vaknar och så tänker så här, nej men nu har jag löst alla problem. Eller nu är det färdigt. Nu har jag liksom betat av allt på jobbet.
Ja, det kan inte vara så minutvis bara. Ibland. Sen så inser man så, nej det hade jag visst inte.
Ja, jo, ja men jag vet inte. Nej, men jag tror att det lite hänger ihop också med det som vi brukar prata om ibland med den här boken The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Som är lite samma sak. Att, ja, men så här, vi kommer alltid ha problem inom situationstecken i vårt liv. Vi kommer alltid ha saker vi vill göra, saker vi måste göra, saker, liksom projekt vi är engagerade i. Och att liksom inte liksom tävla efter eller sträva. Alltså så här, målet, det jag tog med mig från detta är att målet ska inte vara att bli färdig, utan målet, liksom, utan att inse, förlika sig med att väntrummet kommer alltid vara fullt. Där kommer alltid vara saker att göra, där kommer alltid vara någonting man kan ta ett steg till. Och att bara liksom leva med det, alltså förhålla sig till det. Och då tyckte jag att just den här metaforen, väntrummet kommer alltid vara fullt, tyckte jag var så himla fint. Vad tänker du?
Men jag tänker också att det är privilegium att ha väntrummet fullt.
Ja.
Alltså om vi tänker förr, ja men kanske för 30-40 år sedan när man var pensionär, då kanske man inte hade väntrummet fullt. Alltså dagens pensionärer har ju det.
Ja.
Alltså att man är sysselsatt och så, man har kul grejer, man har också kanske några sådana här uppdrag som man håller på med som kanske är så kul ibland bara.
Ja.
Jag tänker att det är ett privilegium.
Ja. Precis, så att jag tror nu att privilegiet ligger nu också i att ha ett väntrum då med grejer som man tycker om.
Yeah.
Så att man har rätt väntrum, så jag inte liksom behöver bli bitter på patienterna eller på problemen i väntrummet.
Nej, för det är ändå så att man väljer ju själv vad som ska vara i väntrummet till viss del. Alltså man kan ju avsäga sig så uppdrag som man inte tycker är så kul, för det är alltid jobbigt när de är i väntrummet.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ibland man har kanske sitt jobb.
Mm.
Man kan byta jobb kanske eller inte. Det beror ju på.
Mm.
Så att helt och hållet håller jag med dig ändå. Att man måste till största delen som man kan ha ett väntrum man tycker om.
Ja.
Ja.
Och även där om man ska vara lite, så här, lite tuff. Så kommer jag ihåg att när jag fick coaching vid ett tillfälle. Så var jag så här, men jag har inget val. Och så sa coachen till mig så här. Men Jan, så här, om jag skulle säga så här. Sätta en pistol mot ditt huvud och säga så här. Pengarna eller livet, vad hade du valt då? Jag bara, ja men det är klart, det är ju pengarna. Varför då? Ja, men man har ju inget val. Och han var så här, jag sa uttryckligen pengarna eller livet. Det är klart du har ett val, men ofta är det vi själva som direkt dödar ett annat alternativ, så vi sätter oss i den här boxen.
Mm. Mm.
Så det var hans poäng till mig, och han var så här, nej men många gånger så har vi mer alternativ än vad vi tror, men att vi tar bort alternativ för att vi är rädda eller liksom vi vill inte ta tag i, få ta hand om konsekvenserna. Alltså, nej men, vad är det? Så här, 60% av alla i Sverige liksom, drömmer om att starta ett företag någon, eller har någon gång drömt om att starta ett företag eller haft den tanken. Och jag tror också ungefär 60% som är så här, att de hade bytt jobb om de bara hade vågat.
Mm.
Så att jag vill inte förminska liksom problematiken när jag fattar att det kan vara ett stort hinder. Men att jag gillade metaforen, tänker så här, vilket väntrum vill jag ha? Och att det är en innest att väntrummet alltid kommer att vara fullt. Och att det kan nästan vara en definition på lycka. Att det är inte att vara problemfri, utan att ha problem som jag själv vill lösa, ha ett väntrum. Ja, så det var mitt tankespel.
Ja, men jag tycker också den var fin.
Ja, men eller hur? Ska vi ta nästa här då?
Ja. Tilta mot tillit.
Ja, alltså så här, på engelska var det default to trust, men jag försöker översätta alla citat här.
Så då blir det någon svengelsk.
Ja, precis. Tilta mot tillit. Om det är någon som har en bättre
översätt.
Default to trust.
To trust. Ja. Okej, okay, att man hellre ska fria en fälla liksom.
Ja, men detta är så här, detta kommer från en studie.
Yeah.
Och en bok från 2003, så det är en 20 år gammal bok nu, från Dr. Richard Wiseman, som skrev en bok, The Luck Factor. Och detta var en sån studie, då tog han 400 personer. Har du hört talas om denna innan?
Nej, det har jag inte.
Han tog 400 personer och sen delade han upp dem i två grupper. Och uppdelningen skedde beroende på vad du svarade på frågan. Så här, är du en person som brukar ha tur?
Ja, okej.
Okay. Det var den enda skillnaden liksom. Och sen så fick de en uppgift, båda de här grupperna. Och det var att räkna antalet bilder i en tidning. Men så de fick på tid skulle de liksom tävla, liksom så här, vilken av de här två grupperna då gjorde detta snabbast. Och den ena gruppen som hade då otur, de gjorde detta på ungefär 2,5 minut. Men gruppen som hade tur gjorde det på några sekunder.
Ja.
Och vet du vad skillnaden var?
Nej.
Att båda hade exakt samma tidning, så det var ingen fusk. Men på liksom sida 2 i tidningen så stod det så här, sluta räkna, där är 43 bilder i tidningen.
Ja.
Och de då som upplevde sig att de hade tur i livet, ja, men då slutade de räkna och så räckte de upp handen eller skrev in så här, där är 43 bilder i tidningen.
Ja.
Och sen samma sak, liksom, de, halvvägs in i tidningen så var det så här, sluta räkna och be studievägledaren om 200 kronor. Ja. Och återigen också så här, gruppen som hade tur, de som hade, liksom, hade fortsatt ändå då halvvägs in, när de såg den så slutade de räkna, bad om 200 kronor och så fick de sina pengar. Medan det var extremt få i gruppen som upplevde sig ha otur, som ett både slutade räkna när de såg rubriken och de liksom trodde att ja, men det kan ju inte vara sant att man får 200 kronor om man slutar räkna.
Var det så att de uttryckte det efteråt? Också,
ja, men de diskonterade, de tog inte. Alltså, så här,
nej alltså det här är, jag skulle säga att det här är ett komplext ändå. Liksom.
Vadå?
Ja, nej, men alltså du har olika faktorer och så som hur snabbt, alltså, hur snabbt man läser. Alltså vissa ser ju text som en bild och så pang.
Men det skiljer inte minuter, Caroline.
Nej, jag vet. Men det kan ju vara så att man är, hur man löser problemet är att man läser inte på bilderna, man tittar bara. Förlåt mig. Jag förstår att jag sabbar detta för dig nu. Men det är sånt som dyker upp. Så. Vad är det som kan ha fått gått fel i denna studien? Var det signifikant?
Va?
Alltså var det statistiskt signifikant? Alltså,
Detta är så här, nu blir jag så här sugen att stänga av.
Ja, jag fattar. Men jag köper detta nu.
Just det.
Ja, men jag köper det. Okej, okay, så jo, men om man tror att man har tur så är det klart att man då slutar räkna. Om man ser den bilden, ja. Slutar räkna, det är 43 bilder.
Ja.
Eller slutar räkna och be din handledare om 200 kronor.
Ja.
Alltså att man tror på det som dyker upp för en.
Ja, man är så här, man är naiv, man är lite positiv. Man tänker så här, detta löser
detta gäller det. Mig.
Ja. Det är, men det är samma som, kommer du ihåg när jag ett tag körde med så här, jag har alltid tur att hitta parkering.
Ja, absolut. Jag har testat det, den här attityden.
Ja.
Att komma ner i Malmö stad, in i city och tänka så här, idag har jag tur, jag har alltid tur att hitta parkering. Och det har funkat ibland, och ibland har jag nog glömt det så.
Ja.
Alltså man ser ju parkeringarna lättare då ju, parkeringsmöjligheterna.
Om inte annat så har man roligare. Ja. Och så kan man säga när man får en så bara, titta jag har tur.
Ja, som att det är sant.
Ja, och så här, ja, jag är inte, nej så här, nu tänker om någon tänker, nu har de spårat ur där. Ja. Man så här, önskar sig. Nej, vad det handlar om här är ju att man ser fler möjligheter. Det var ju det som var poängen. Att man ser fler möjligheter, att det är ett sätt att inom situationstecken påverka sin tur. Och ja, ibland kommer man bli lurad att det inte är så. Men då kan man ju se det nästan som en, då liksom som en skatt på den här attityden att ha tur. För att i längden kommer du kommer se fler möjligheter. Du kommer ha mer positiva utfall.
Ja, och om du liksom får de här möjligheterna när det inte har gått som du har velat, så kommer du ändå ha fått fler sådana i livet och kanske också lärt dig mer från dem.
Ja,
så att man har ju utsatt sig för mer material, lärande material. Ja.
Ja, vi kanske ska ta upp den boken, för där pratar man också så här, olika typer av tur. Alltså det är en ganska komplex bok. Men, men det är ju som lite vad kompis Charlie som fick ju en fråga, det här, så här, har människan du vet, landat på månen? Och han där, ja självklart. Och sen så skulle den här personen, för jag var med och liksom lyssnade på en föreläsning, så här, och hur vet du det, Charlie? Jag liksom tänkte han på så här, nu har jag satt dit honom. Och så svarar Charlie det briljanta. Då säger han så här, nej, det vet jag inte. Men mitt liv är roligare om vi har landat på månen än om vi inte har gjort det.
Yeah.
Och jag tyckte det var så här fantastiskt svar. Jag hade ju gått in i så här, men har du inte sett bilderna från NASA? Och sen hade man väl hamnat så här, men skuggan ligger fel. Och jag säger, men skitsamma, jag tror på det. Det gör mitt liv
liksom ja, jag har nu också hört det när han sa det. Och det var också en sån switch i hjärnan. Så bara, ja, man kan välja att tro på goda saker faktiskt. Eller så, ja. Bra grejer.
Ja. Mm. Eller som den som jag brukar ofta säga. Så att vi människor, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner.
Ja.
Det är också en sån här, ja men tillta mot tillit. Mm. Att det är ingen som gör saker för att vara dum med flit. Eller liksom, nej. Vi gör så gott vi kan med de resurser vi har tillgängligt. Mm. Alltså sådana, ja men lite saying. Så att, så det vill säga, detta jag säger här nu, tilta mot tillit. Det är inget som är sant eller naturlag eller rätt eller fel. Utan bara så här, som ett tankespjärn eller ett perspektiv. Mm. Och jag gillar ju de här när det blir fångat i ett kort uttryck. Men jag gillar ju den, just keep buying. Mm. Tilta mot tillit. Väntrummet kommer alltid vara fullt. Att det blir liksom, ja men det blir enkla.
Ja, det är djup i det liksom, att, som man kan fundera kring.
Ja, och förmodligen om 10 år när vi sitter här så kommer det vara så här, oh du vet, jag har upptäckt nya nivåer.
Liksom. Jag hoppas det.
Ja, på det. Ja, men då tar vi nummer 3.
The good old days are happening right now. Åh, ja, den är så fin. Jag tror vi har inte sagt denna någonsin. På detta viset. Men vi har ju pratat om det när vi sparar pengar till exempel i en fondrobot.
Ja.
Att det är nu, alltså det här, det är inte annorlunda tider nu. Utan det är bara att fortsätta och automatspara liksom varje månad. Det kommer bli bra liksom, förmodligen.
Ja.
Och det är nog det som jag har känt i detta uttrycket. The good old days are happening right now. Ja. Alltså för att det kommer komma en framtid om 200 år när man tittar tillbaks på oss.
Ja.
Och bara, ja men tänk då när de inte hade inopererade chip och bla bla bla. Då var livet mycket enklare. Ja, alltså vi får ju uppskatta det nu då liksom. Eller hur? Ja. Vad tänker du?
Ja men jag tänker, det är så roligt att vi tänker så sjukt olika. Nej men jag tänkte på detta utifrån mer rikedom i livet perspektiv. Att så här, när man blir lite äldre så tänker man så här, det var bättre förr. Eller så tänker man så här, men kommer du ihåg när?
Ja.
De gamla goda dagarna. Och att, liksom, att detta är också återigen så här, ett skifte i perspektiv. Att tänka så här, nej men, att jag kan zooma ut och få perspektiv. Att denna dagen idag är en dag som jag kan välja att titta tillbaka på i framtiden.
Ja, jag tycker det är jättefint.
Ja, så att det är därför jag gillar, som vi har pratat om i något annat avsnitt här, den här dagboksappen på Apple som jag fortfarande håller på med. Och liksom, igår så kom ju vår yngsta, och då hade hon är 5 och så har skrivit en saga. Och det var ju liksom, det var inga mellanrum, det var knappt att det gick att läsa. Men det var ändå väldigt fint, så jag tog en bild på det, liksom in med det i dagboken. Att detta är ju någonting som jag kan liksom visa för henne om 20 år, liksom, kom ihåg, här är din första, du gick i förskolan, du kunde inte skriva, men titta, här är din historia liksom.
Yeah.
Ja, så tänker jag att få lite perspektiv.
För mig är det också så att jag håller på att utveckla mig professionellt liksom i skrivande och så.
Mm.
Och så tänker jag så, men kanske om 15 år kommer jag titta tillbaks på den tiden när jag liksom utvecklades jättemycket och du vet, inte visste vilka fina grejer som låg framför mig. Alltså det är också så att jag kan njuta i stunden nu.
Ja.
Fastän jag inte ens har uppnått det jag har velat.
Ja, än, absolut. Liksom. Absolut. Absolut. Och det är många gånger så att vara på väg är mycket viktigare än att komma fram.
Mm.
Och detta, och sen tänker jag också att man kan också se det från andra hållet. Att den jag är idag är ju någon som mitt yngre jag har drömt om. Alltså så att det är på båda hållen, tänker jag. Både någonting jag kan se tillbaka till på i framtiden, men jag är även där jag har liksom sett fram emot. Och där har jag också en tes, jag vet inte om den är liksom sann, men att det som är viktigt på riktigt, det tenderar vi ju uppnå i livet. Alltså så här, att om det är viktigt att ha en relation eller det har varit viktigt att ha ett jobb eller så här, så har vi ändå liksom de flesta av oss haft möjligheten eller kommit i närheten av det. Och att många gånger tänka att det som vi inte har uppnått, ja men tänk om det faktiskt inte har varit så viktigt. Och där kan jag också säga, jag kommer ihåg när jag haft detta coachsamtalet, och var så här, men jag har inte mina miljoner. liksom, så kom jag att jag klagade för min coach vid ett tillfälle. Och så var hon så här, ja fast Jan, det är ju inte för att det har varit det viktigaste. Alltså du hade kunnat jobba 80 timmars vecka och inte ha en liksom, fru eller barn eller någonting. Så det har ju inte varit viktigare än din familj. Jag bara, nej, det är ju sant. Så att du har ju de resultat i förhållande till den balansen du har valt mellan olika saker i ditt liv. Så att det är också så här, ja men fint, tänker jag. Något mer vi ska säga om detta, eller? Nej.
Inte just nu, nej. Det finns nog mycket. Ja. Ja, men den var jättefin, tycker jag.
Ja, men eller hur? Den är också från Sahil Bloom.
Ja.
Här. Sen kommer vi, har vi en från Melva som hon brukar prata om i forumet.
Ja.
Och ja.
Vi är tidsmiljonärer, eller tidsmiljardärer.
Ja, och hon börjar skriva liksom så här, vi har ju en chatt i Riket Sammansforumet där hon och många andra hänger. Varning att den är inte så seriös, men den är väldigt rolig.
Men Helena Roth brukar ju säga att det är som vår sån här, som vi samlas runt som en eld. Liksom.
Ja,
men, så man kan samlas runt torsdag kväll och bara snacka lite.
Ja, men exakt, exakt. Och då brukar hon skriva så här, för att jag hoppas vi fortfarande bjuda in henne någon gång. För att hon har ju hon har ju så här sjukersättning och hur hon kämpar med Försäkringskassan och liksom sånt här. Men då brukar hon skriva ibland så här, jag är Tim. Eller så här, och i början så fattar jag inte vad hon menade. Och då skrev hon så här, ja men tidsmiljonär eller tidsmiljardär. Och då, om man bara räknar så har vi 31,5 miljoner sekunder per år. Och då kommer vi tillbaka till det där, ja men tiden är ju egentligen den viktigaste resursen vi har. Mm. För att den är ju begränsad på riktigt. Att förlorar vi pengar så kan vi många gånger tjäna tillbaka dem. Men har vi missat barnens uppväxt, svårt att få tillbaka barnens uppväxt 10 år i efterhand. Eller att vi tänker liksom så här, nej men jag kan, detta kommer jag göra i framtiden. Ja men tänk om vi inte har den tiden i framtiden. Jag tänker så att varje vecka läser man och så här, ja men den artisten gick bort 52 år. Eller den artisten gick bort 63 år gammal. Så att jag gillade liksom också det här perspektivet. Så här, nej men vi är tidsmiljonärer allihop. Liksom. Så vad gör vi? Hur förvaltar vi det här liksom, beloppet, tänker jag.
Det finns någon film med Justin Timberlake där man kan trada med sin tid.
Just det, just det.
Och så har man den på armen så man kan se hur lång tid man har kvar i livet.
Ja.
Men man kan också sälja den.
Ja. Ja.
Det är också så, man blir, det är lite som vad ska man säga, en mindfuck.
Ja.
Att kunna göra det, är det värt det liksom? Men i den filmen, för vissa människor som är fattiga, så är det ju det de gör. Men det är ju också otroligt sorgligt liksom.
Ja, precis. Nej, men, och jag tror att jag tror också Sahil Bloom eller någon skrev om det här, att också vara försiktig med de här, jag ska göra detta sen. För att han säger så här, det där är ett spel som du förr eller senare garanterat kommer förlora.
Mm.
Liksom.
Ja.
Och det är också någonting jag tog med mig från Rika Tillsammans-programmet, att det var många som gick det nu sen på förra året och som pratade, jag gjorde den resan nu med mina barn. Eller det här konceptet med tidsfönster som vi pratade om. För jag kan dessutom bara spendera vissa grejer i vissa intervall. Sen kan jag.
Sen är det för sent.
Sen liksom. Är det för sent. Mm. Så att jag gillade detta. Att,
ha perspektivet att tiden kanske är vår finaste resurs liksom.
Ja, ja men precis. Mm. Så tidsmiljonär var också sånt där fint.
Mm. Nästa. Bra.
Ja, då är det från Ben Carlson som driver en podd och en blogg som heter A Wealth of Common Sense.
Mm. Pengar som används till outsourcing är välspenderade.
Ja, och jag tänker att detta handlar ju också ihop det här med tid.
Mm.
Att outsourcing, eller vi brukar ibland också säga som Morgan Housel, att tid är den osynliga avkastningen på pengar. Och detta stack ju ut för mig, för detta är ju liksom ett typiskt sätt. Så hur kan jag använda mina pengar för att köpa tid? Att det här konceptet att jag kan alltid liksom växla mellan resurser. Jag kan använda tid för att tjäna pengar. Det är inget konstigt, liksom det är tid och energi, så får jag pengar, det är ju liksom gå till jobbet typ. Men sen kan jag också använda pengar för att köpa jobb, alltså någon annans jobb på det sättet.
Det enklast tänkbara som jag tänker att vissa nog redan använder det är så att städpatrullen kommer hem till en.
Ja.
Någon gång i månaden kanske eller någon gång i veckan. Alltså det är ju, det har ju varit otänkbart liksom för några år sedan att man skulle göra så. Och nu tror jag det är ändå rätt många som tycker att det är, alltså det skulle de inte vilja vara utan liksom.
Ja. Nej, och vi har ju mycket så här, vi har en tråd i forumet nu, jag kan länka till den i beskrivningen, som heter så här: vilka är dina bästa lifehacks för att få livspusslet att gå ihop? Och där blev vi också så här att det är många som skriver så här, nej men det är mycket och så här med barnen och du vet. Och så skrev jag så här, ja men där man kan ju outsourca, så skrev jag så att vi brukar ju använda appen Jepster.
Ja. Yeah.
Framförallt så har vi använt det mycket till barnvakt när barnen var mindre. Nu har vi ju vår 12-åring som får betalt för att vara barnvakt för vår yngsta. Men innan det så har vi ju haft barnvakter, många, och som vi inte har känt, som inte har varit släkt. Och det har jag märkt att det är jättemånga som är, alltså det är på gränsen till otänkbart. Alltså hur kan man ta in någon som man inte känner? Och jag fattar det från ett perspektiv, men å andra sidan så var vi i situationen så här, vi har inte mycket släkt här, vi har inte mycket, så att för oss var det så här, till och med en icke-fråga. För att vi hade liksom inget alternativ.
Men så här var det, upplever jag, att du drev det och jag strätade emot.
Ja.
För jag bara, men vi känner inte dem och de kanske inte är duktiga eller bra eller förstår hur man ska ta hand om barn. Det här är tonårstjejer då specifikt.
Ja.
Man säger upp till 18 år tror jag det var. Och sen så var det ändå så att vi testade, vi doppade tårna. Jag var väldigt obekväm i början, kommer du ihåg det?
Nej.
Jag minns så väl hur jag bara, nej, aldrig. Men det var inte en bebis som skulle vaktas, liksom. Det kanske var en 2-åring. Liksom. Men sen, efter att vi hade doppat tårna och fått förtroende för hunden, den tjejen som kom.
Och då ska liksom, vi också säga så att första tillfället, då fick hon ju vara barnvakt och då var vi hemma.
Vi var hemma, ja. Och det var nog flera tillfällen, tror jag. Vi ska bara spela in podd, vi kommer vara där nere i källaren, bla bla bla, 2 timmar.
Ja.
Kom ner om det är något. Och sen så efter det så har vi ju verkligen fått en känsla för så. Ja men den här tjejen, hon har ju småsyskon. Hon kommer nog att fixa detta fint liksom. Och det har aldrig gått dåligt.
Nej.
I princip.
Elsa har ju till och med ibland varit så här. Jag vill att hon ska komma.
Ja,
liksom.
Ja.
För då fick hon ju liksom så här mycket mer uppmärksamhet på sätt och vis än när hon hängde med oss. För då var det så här odelad uppmärksamhet. Och hon gjorde exakt vad Elsa ville. Liksom så här, studsa i studsmatta, då gjorde man det i en och en halv timme. Liksom.
Jo, men så man måste bara droppa tårna på sitt eget bekväma sätt när det kommer till sånt här med barnvakt och så.
Ja, men exakt. Nej, men jag tror återigen också utifrån det vi pratat om tidigare, att det finns många som inte sparar och de borde spara mer. Men sen finns det många som sparar och sannolikheten är ganska stor att du som tittar eller lyssnar på det är en av dem. Och då kan man ju fråga sig så här, vad är poängen att dö med liksom rikast på kyrkogården? Eller ska man kanske använda en del av de pengarna idag till att till exempel outsourca, ja men till exempel barnvakteri eller städning eller tvätta
fönsterputs. Ogräsplockning.
Ja, tvätta grills, liksom städa ut grillen inför årssäsongen. Alltså apropå det var någon som skrev också i forumet så här, var så här, va? Tar ni in någon som tvättar fönsterna? Så man säger, jag behandlade mina fönster med en sån hydrofobisk kemikalie. Så nu behöver jag liksom bara spruta lite vatten på det typ en gång om året.
Ja, ja men det finns någon sån. Ja, vi har inte bekantat oss med det.
Ja.
Men jag tänker att nu pratar vi om sån här
hemtjänster.
Men du har ju använt outsourcing jättemycket i företaget. Du.
Ja. Alltså i företagen är det
för att liksom kunna, alltså på det viset, jag som ser det lite utifrån ändå, jag kan säga så att du får gjort saker som hade tagit 3-4 personer.
Ja, men precis, men detta är också så här, jag fick en mentor, alla som är chefer eller ledare eller har företag, detta var ett tips från Claes-Erik Nyman för många, många år sedan, det var så här, outsourca allt som någon kan göra hälften så bra som du.
Ja.
Och så var det så här dubbeläggat svärd, för då får du så här, fan vad grym du är. Och nummer 2, du borde outsourca mycket, mycket mer än vad du gör. Så outsourca mycket, mycket mer.
Men det, jag tror också det var Tim Ferriss.
Absolut.
I 4-hour work week som verkligen tog det till, som visade som man kan ta det till en annan nivå.
Han outsourcade ju ursäkt till när han hade bråkat med sin flickvän. Så fick han outsourcade att någon skulle skriva ursäkten och skicka blommor till hans flickvän. Ja. Det kommer jag
men jag
aldrig
tror han bara testade liksom. Han outsourca, hur bra blir det liksom?
Ja. Men han tog det liksom, det är ju hans grej, ta saker till sin extrem. Tänker vi har fortfarande det där avsnittet på boken For Our Work Week, men det kommer väl någon gång, tänker jag. Ska vi ta nästa som är från Morgan Housel?
Hur vi spenderar våra pengar kan vara en reflektion på vår uppväxt.
Ja, men jag tänker också att detta är att också hamna i acceptans. Att många av oss, det blir hur vi använder våra pengar. Till exempel, någon som har haft ont om pengar eller känt så här, jag duger inte till. Ja, men då kan liksom en bil vara det ultimata sättet att visa så här, titta nu har det gått bra för mig.
Jag kan också för sig själv, bilar, klockor, jag vet inte.
Precis, på samma sätt om det är någon liksom, familj som har haft pengar i generationer. Så kanske det blir liksom andra.
Det blir ointressant.
Det blir ointressant
på sätt och vis, tror
jag. Ja, men lite som vi skojade, vi har en kompis som jobbar mycket med människor som har mycket pengar. Och då var han också så här att han samlade på gamla Land Rovers. För att vem som helst kan köpa en ny Tesla. Men ha en gammal sån här Land...
som helst, John.
Ja, men det var okay. Så var uttrycket. Vem som helst kan köpa en ny Tesla. Men det är inte vem som helst som kan ha en gammal sån här Range Rover eller Land Rover. Liksom, han jobbar mot britter.
Yeah.
Som är på brittiska liksom, landet. Och sen låter man göra om den här gamla Land Rovern från 80-talet. Göra om den elektrisk.
Yeah. Så den ser gammal ut.
Så att den ser gammal ut men den är ändå liksom ny. Och då blir det liksom ett sätt...
Men är det den där old money? Att man ska...
Ja, men precis.
Ja, det är ju spännande.
Så att jag tänker, och samma sak om vi tittar på oss själva, så tänker jag också att, hur tänker du att din uppväxt har...
Jo, men det har jag väl absolut märkt under de här åren som vi har varit tillsammans. Så att hur jag har utvecklats för att jag har blivit medveten om så. Vad har hänt i min uppväxt? Vad hade vi för förhållande till pengar? Pratade vi någonsin om det? Eller vad gjorde jag med pengar när jag tjänade dem? När jag hade sommarjobb eller något extrajobb liksom.
Ja, men du
vad hade väl... mina föräldrar, vad gjorde de med pengarna? Alltså det var ju...
Men har inte du berättat någon gång att när du var liten, när de pengarna du tjänade så fick du inte behålla dem?
Nej.
Alltså att det var liksom, det kändes nästan meningslöst att tjäna pengar. För det spelar ju ingen roll.
Ja, jag fick inte behålla dem men då var jag nog tonåring. Och det var inte så mycket tack heller. Det är detta som jag minns. Jag kanske fick ett tack, men jag kommer inte ihåg det uttaget, utan det var bara så att betala hem. Men så kan det ju vara för vissa och för andra blir det mer balanserat. Liksom. Men jag tror att då kändes det som jag alltid hade brist. Liksom. Och det spelade inte så stor roll när vad jag gjorde.
Ja, så det är ju därför du också som visar hela tiden spara.
Ja, jag tycker jättemycket om det här med pengar på hög, ja. Och du då? Over to you.
Ja, nej men jag tänker, alltså, säkert, absolut. Jag är också sparad för grejer som har hänt i barndomen. Så här,
jo, men du har ändå ett annat perspektiv som jag märkte direkt när vi började dejta och blev tillsammans. Jag tänkte så, det var intressant. För då var det som att du tyckte inte att det var brist på pengar. Det var inte som att du hade jättemycket. Så kan det inte ha varit.
Nej, nej.
Du hade säkert lika mycket som jag, studielån.
Ja, visst.
Men du hade en annan attityd till det. Att det är klart att vi ska göra de här sakerna. Och, ja, men du vet, resor till exempel, som jag var absolut inte. Det är dyrt med resor.
Ja.
Men det var som en ny värld som öppnades för mig. Att jag förstod att man kan ha en annan attityd. Men jag kunde överhuvudtaget inte sätta ord på det.
Ja. Nej, men jag har ju inte den här snålgenen, utan vill jag köpa någonting så då jobbar. Jag tror ju mycket på, och jag vet inte om detta kommer från barndomen, men kanske det också från Claes-Erik och massa. Ja, men fråga dig så här, hur kan du få råd?
Nej, men nu är vi långt efter detta.
Är vi det nu?
Ja, vi är långt efter att du och jag träffades.
Ja.
Och du var 21 år gammal och jag var väl 26 eller något
sånt där. Men då kan
och jag tänkte så att du var ju fortfarande, du pluggade liksom. Jag tror inte ens du hade något extra jobb liksom bredvid som du sen skaffade dig. Ja, men du kanske hade det då.
Jag hade, jag började 2003.
För du hade inte träffat Claes-Erik då. Nej. Alltså det är roligt hur man typ inte ser sina steg man har gjort mot en viss medvetenhet.
Ja,
liksom.
Ja precis. Ja, bra. Ja, jag vet inte. Jag minns i alla fall att vi
har... Det kommer någon annanstans ifrån, Jan. Och det är jättespännande att du inte ens själv vet det.
Ja, vi får... Ja, vi kanske ska ta in min mamma här också och prata om det.
Men vad var pengadiskussionen? Ja? Det kan vi prata med henne om.
Ja, men precis. Men jag minns ju det att... Ja, jag vet inte. Vi går vidare, tänker jag.
Jan, jag tänker så här, vi ska absolut gå vidare, men blev det obekvämt?
Nej, det är inte obekvämt, det är bara att jag vet inte. Jag minns
så här. Det kanske bara är en personlighet du har.
Ja, men så kan det vara.
Eller att dina föräldrar, fram tills din pappa dog, att de hade en attityd till pengar som smittade av sig på dig.
Ja.
Och sen så var den grundlagd.
Ja.
Och sen kom något annat när han dog, att det fanns en viss oro för pengar. Men då hade det redan grundlagts något annat.
Ja, men så kan det vara. Nej, men jag upplever egentligen inte att vi hade brist på pengar. Vi hade inte så mycket pengar, för jag fattade liksom att mamma och pappa, de jobbade hårt. Alltså de hade ju det är kanske därför det kom så här, för jag minns att mamma och pappa hade ju extra jobb förutom sitt vanliga jobb.
Mm.
För att tjäna extra pengar så att vi skulle kunna åka på så här typ, ja men resa. Inte varje år, men vi reste ändå, så jag var i Spanien med min pappa och vi var i Tunisien när min bror föddes, för att han var sjuk och då sa läkarna så att han borde vara i varmt klimat.
Mm-hmm.
Och sånt. Så att jag tror alltid liksom vi gjorde grejer, men jag fattade att det kom mycket jobb med det. Och det kan man väl liksom se återkommande.
Ja,
även idag. Så vi gör massa grejer och jobbar mycket. Ja.
Mm.
Och sen minns jag också så att det var ändå vissa saker köpte, men man handlar inte i delikatessen. Jag vet inte, jag har någon grej kring delikatessen.
Vi borde bara gå dit på fredag och handla.
Jag har bara så att gå bananas i delikatessen.
Ja. Ja. Ja, okej, ska vi gå vidare då? Ja. Hur många har vi berört här nu? 4 av 6?
Ja, 6. Ja, det blir kanske, det blir ett annat avsnitt sen. Men jag tänkte att jag måste göra lite reklam här för Patreon-communityn. Och det är ju så här, tack till dig som stödjer oss i vår Patreon-community, som gör det möjligt att vi kan ha de här samtalen om, ja men så här, guldkorn idag. Och jag tänkte faktiskt säga så här, under 24, jag har fått lite ny inspiration, lite nya idéer. Så till exempel förra året gjorde vi ett så här avsnitt som var så här, men analys av en privatekonomi, som var väldigt uppskattad. Och jag tänkte så här, vet du vad, det där kan vi faktiskt göra mer av på Patreon. Eller, och nu har jag faktiskt en företagare som var så här, Jan, kan jag inte köpa mentorstimmar eller coaching av dig? Så sa jag så här, jo, det kan du absolut göra, men vet du vad, jag kan göra det gratis, eller inte gratis, kostnadsfritt, i utbyte mot att vi gör det live på Patreon. Så att vi kommer ha så här under våren då Carol, en företagare som har liksom startat eget, hon vill utveckla sitt företag. Och då tänkte jag att vi ska göra live coaching, så kan man vara med och lyssna och komma med bidrag. Och så blir det liksom lite en community där man liksom, ja men det blir mer interaktion. Det blir inte så mycket så här envägskommunikation. Nej. Som det är idag. Mm. Så det är ett test, och sen har vi massa andra grejer, lite digitala event och kanske våga mig på lite fler så här live event. Men jag har insett så att jag är skiträdd för typ så här afterworks och sånt. Men det är ett annat avsnitt.
Ja, det får vi ta en annan gång. Varför du är rädd för det?
Ja,
du gör det ju bra.
Ja. Detta är Karit Nöskap. Vi tar det ett annat avsnitt. Men du gör det bra, så kommer nyfiken. Men det är patreon.com/riketsammans. Länk i beskrivningen. Bra. Nummer 7. Morgan Housel.
Oanvända pengar ger tillgång till något som är svårt att ta på, men som är väldigt värdefullt. Frihet, oberoende, självständighet och kontroll över ens tid. Varje krona som inte spenderas är ett anspråk på framtiden.
Ja, vad tänker du när du läser det?
Jo, men det är kanske därför som jag gillar också att ha de här pengarna på hög. Liksom. För att det är det där frihet, oberoende.
Ja,
mm.
Precis.
Att det är, man tvingas inte in på något städjobb på någon natt.
Ja.
Och liksom blir sjuk och typ kan inte ligga och vara sjuk i fred utan man måste städa.
Ja,
ja men du vet det där, alltså jag vet inte var jag har fått det ifrån. Men det skulle vara min mardröm.
Ja.
Att vara på ett jobb, till exempel ett städjobb på nätterna på något sjukhus eller något. Bli sjuk, inte kunna ta ledigt och kurera mig utan långsamt degenerera mot min död.
Ja.
Det var upplyftande.
Mm. Ja.
Så då, och då kan jag känna så att de här pengarna på hög, de oanvända pengarna, de ger mig liksom, alltså jag kommer inte behöva göra det någonsin.
Ja. Ja.
Förstår du?
Ja, jag förstår. Men jag tänker lite olika. Jag tänker återigen den där att tid är den osynliga avkastningen på pengar, tänker jag. Jag tänker på det vi pratade om här i avsnittet med Buffert, med hon Elisabeth Hedenmark på Länsförsäkringar för typ många år sedan, som sa så här, men frihetskapital är en möjlighet att liksom avbryta situationer man inte gillar, att kunna ställa om, att ja. Försätta sig i situationer man tycker om. Alltså att det ger
ja, där är det väldigt fint beskrivet.
Ja, precis.
Mer positivt.
Ja, men sen tänker jag faktiskt också det som vi har pratat i Die with Zero, där tror jag, sin 341, rikedom i livet. Att, för återigen, nu har jag översatt detta och i brist på bättre översättning så blev det ett anspråk på framtiden. Alltså a check or a claim on the future. Liksom. Yeah. Men eftersom vi är tidsmiljonärer och den där tiden kommer att ta slut, så tänker jag så här, men jag kan ju liksom inte ha oändligt med anspråk på framtiden. Alltså förstår du vad jag menar? Att jag kan ju bara, alltså så här, om jag har mina, säg 31 miljoner sekunder, säg att jag är 75 år gammal, ja, då har jag 316 miljoner sekunder kvar. Jag kan bara köpa tillbaka 316 miljoner sekunder.
Ja.
Jag kan inte köpa tillbaka liksom 10 gånger det beloppet.
Nej. Mm.
Så att jag menar, så att för mig som ingenjör så blir det så här reglerteknik eller ett optimeringsproblem.
Mm.
Att jag vill liksom optimera så att jag kan göra anspråk på den framtiden jag har tillgänglig.
Ja, men det är ytterst logiskt och jag tycker det är korrekt.
Okay, att tack, tänka Caroline. Så.
Jo, men för att man måste nu ändå säga, så hur mycket är det? Hur mycket framtid är det att göra anspråk på då?
Ja, men exakt.
Och hur korrelerar det med pengar så jag vet hur mycket pengar som behövs?
Exakt.
Jag älskar det. Jo, men för då är det så att det blir inte otydligt med hur mycket pengar man behöver. Man gör inte avkall på något som man kunde ha haft,
ja,
som hade kunnat ge en vitalitet och sånt som jag, ja, som jag tycker är jätteviktigt.
Ja. Ja, men precis. Bra, jag behöver bara kasta in också där din grej med städjobb. Att det handlar ju liksom inte om yrket, det är bara en illustration.
Nej, det handlar inte om yrket, utan ja, det handlar om liksom, ja, det är en illustration liksom.
Ja, ja. För att vi,
absolut inte, jag gillar att städa annars.
Ja,
jag tycker det är viktigt, men det skulle lika gärna varit så, nattvakt eller ja, något annat yrke där det är liksom krävande av en, fast man känner inte sig så stimulerad liksom, kanske.
Exakt.
Ja. Men apropå det med vitalitet, så hör det jättemycket ihop med den här oanvända pengahögen.
Ja.
Eller det sparade kapitalet. Jag lyssnade på Esther Perel som är en sån här relationsexpert.
Mm.
Och hon är också duktig på relationen till sig själv. Liksom. Hon sa det att vi har ju någonting, ett libido som är skilt från vår sexualitet.
Mm.
Som är den här livskraften. Som gör att vi liksom känner att vi lever och att det liksom finns möjligheter i ens liv. Och jag, för mig hänger det jättemycket ihop med vilka resurser jag har.
Mm.
Och där är den pengahögen en stor resurs såklart.
Mm.
Att jag kan köpa mig så, färga håret eller du vet, som gör att jag känner mig du vet, levande. Förstår du?
Ja, absolut.
Jag vet inte om det är begripligt, men för det är liksom så personligt, ja, för mig.
Ja.
Men det kan ju vara för någon annan att man ja, men kan vila sig istället och därmed känna sig vital,
ja,
istället för att gå till jobb,
ja,
som man inte tycker om kanske. Eller.
Ja. Absolut.
Ja.
Absolut. Ja. Mm. Nej, men så jag har tänkt på det mycket också, så att värdera pengarna i möjligheten, tror jag.
Mm.
Snyggt, något mer vi ska säga kring detta eller vi går vidare?
Vi går vidare. Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Okej, tankesbjörn här, 8.
Ja.
Provat energiperspektiv på aktiviteter och livspusslet.
Ja, och det är också den här diskussionen som är pågående i forumet just nu i communityn kring så här, men vilka är dina bästa lifehacks? Och någonting som jag upplever har funkat väldigt väl för dig och mig är ju att titta, angripa problem från ett energiperspektiv. Att till exempel, kommer när vi hade en uppdelning när vi pratade här hemma hur vi skulle göra, så gjorde vi så här aktiviteter, så här, men de här aktiviteterna tycker jag är okej. De kostar inte mig energi eller de till och med ger energi. Och de här aktiviteterna vice versa. Och sen hade vi vissa aktiviteter som ingen av oss gillade. Och då var det till exempel så här, vi konstaterade så här att ja, men du gör ju nästan all hämtning och lämning på förskolan. Ja. Eller för det kostar inte dig någon energi liksom. Medan mig hade det kostat jättemycket energi att gå upp tidigt på morgonen för att liksom lämna. Å andra sidan så kostade mig väldigt lite energi att hämta och lämna på träningar och gå på matcher. Så jag tror jag har sett varenda basketmatch Freja har varit på. Jag hämtar och lämnar på varenda träning 4 gånger i veckan, etc. Så att där istället för att det ska vara så här, du ska köra till hälften av träningarna och jag ska hämta hälften av gångerna, så har vi liksom totalt liksom diametralt delat upp det. Samma sak, du till exempel tar ju väldigt mycket ansvar för liksom, ja, med mat och tvätt och sånt.
Och det är ju också för jag gillar det ju.
Ja, yeah. Och jag tar mycket mer ansvar för så här med jobb och liksom ekonomin, att det ska liksom intjäning.
Ja, du tar mycket ansvar för intjäningen, det gör du.
Etc. Och så har vi gjort i väldigt många, och sen har vi haft vissa grejer som till exempel den här veckostädningen eller varannan veckostädningen som vi konstaterar, men så här, ingen av oss gillar när det gäller att tvätta fönster. Ja, men då har vi liksom så här firma som kommer och liksom någon gång i månaden och tvättar fönstren. Vi har städpatrullen med Violetta och hennes tjejer som kommer, som verkligen så här genuint, Violetta gillar ju genuint det där att göra fint och hon är ju på liksom på rätt plats. Så att jag tror att mycket titta, istället för att titta från ett så här rättviseperspektiv som många gör, att det ska vara 50-50, så tror jag att för oss har det gjort stor skillnad att titta utifrån energi. Att till och med, och det där har jag, tänker jag, att på många sätt är till och med energi viktigare än tid. För att jag upplever, om jag inte har energi, då kan en aktivitet ta jättemycket tid. För så brukar jag ibland upptäcka så här, shit, nu har jag skrivit på detta utkast på detta mejlet i 20 minuter. Alltså detta ska ju ta 2 minuter i vanliga fall. Då vet jag också att det är dags att sluta jobba den dagen. Medan jag också kommer ihåg att jag brukar ju lägga till exempel möten på eftermiddagen. För jag upplever att möten i mitt liv är mer en lågenergiaktivitet än förmiddagen, då jag gärna vill liksom spela in podd eller göra någonting som är liksom ansträngande. Och då kom jag att jag sa det till någon, och sen när jag hade bokat ett möte på eftermiddagen så bara, jaha, så har vi mötet där nu för att detta är inget du behöver energi till. Som att den personen kände sig liksom så här träffad och bara, nej, utan detta är bara liksom så här, jag behöver inte. Liksom,
nej, men du behöver nog få saker gjort innan du kan ta de där andra mötena då.
Ja, precis. Så, och jag vet också till exempel Sahil Bloom, eller det var någon också som pratade om så här att man kan i sin kalender liksom titta på din kalender och så sätta in alla grejerna du gör och sen markera dem så här. Grön aktivitet, det ger mig energi. Röd aktivitet, detta tar energi. Detta är neutral aktivitet.
Mm.
Och då får man ganska liksom syn också. Så här, ja, men hur ser mina dagar ut? Vad lägger jag mest tid på? Är det gröna eller röda aktiviteter?
Ja, precis. Och då, ja, men vi har ju en vän också som pratar om det här med randiga dagar som hon hade fått från när hon blev utmattad. Så sa hon så att man enligt då, de här psykologerna ska ha liksom saker som ger energi och som är roliga och sen de som är viktiga. Det är kanske inte så att de ger så mycket energi, men att det ska gå om vartannat.
Ja.
Så att man inte bara har de där röda liksom, ja, i kalendern.
Mm. Ja, precis. Så att jag tror vi kommer prata mycket mer om det framgent också. För att i de här resurserna, tid, pengar, energi, hälsa, men jag tror hälsa och energi är lite samma, så upplever jag att den är nästan den man borde värdera mest.
För att hälsan?
Eller energi. Ja, för att den blir på något sätt bränslet till de andra. Och jag tror också att det är en sån här tes att jag tror inte att energin är begränsad. Utan jag tror att man kan jobba och manipulera energi ganska mycket. Att om jag gör saker som ger mig energi så får jag mer energi. Mm. Och sen kan jag investera den energin i någonting nytt. Och sen får jag ännu mer energi av det och så får jag den här positiva spiralen. Och det var ju roligt för att jag tror vi har ju Oliver som hjälper oss nu på Riket Tillsammans som började jobba i januari. Och så frågade han mig häromdagen. Men Jan, av de här grejerna som du gör, alltså är det någonting liksom du inte tycker om? Att du vet om man gör det mycket. Så sa jag så här, nej, hur många gånger har du sett mig klaga den här månaden? Och han har bara så här, det är bara vid en aktivitet. Och jag bara, ja, där ser du, då är det egentligen bara den här liksom, grejen när jag ska göra någonting som någon annan har bestämt en viss liksom, instruktion och jag inte håller med om instruktionen. Mm. Då blir det ofta för mig knökigt.
Ja.
Men alltid annars liksom så här, nej men gör det som ger energi. Liksom. Och återigen då är vi tillbaka på det där outsourca. Att om jag outsourcar grejer så är det inte bara att jag sparar tid, att jag köper mig tid. Jag kan dessutom köpa mig energi som jag kan återinvestera och kanske till och med tjäna mer än vad det kostar mig att outsourca det.
Mm.
Det är ju företagssynen på outsourcing. Men jag tänker att det funkar i ekonomi.
Jag minns att när jag pluggade när jag var 13, 14, 15 år så var det ofta så att jag fick liksom managera min energi.
Mm.
Så först gjorde jag något som var kul.
Ja.
En kul läxa som var lätt. Sen gjorde jag direkt matteläxan.
Men matte är ju som
och
poesi.
Och sen så gjorde man typ något annat som var lätt. Liksom.
Ja.
Så att det hamnade i mitten så för att liksom jag skulle kunna
Nej, men jag klara tror jag också som en tes eller som en tankespjärn. Att managera sin energi tror jag kan vara det viktigaste man ska göra. Särskilt om man är chef eller förälder eller partner med någon. För att det börjar hos en själv. Mm. Tänker jag, om jag har mycket energi, då är det ju lätt att dela med mig och göra saker som också ger dig energi. Och så har vi det bra. Om vi har det bra så kommer barnen ha det bra. Och så är man i den positiva liksom, spiralen.
Ja, och bara innan du trycker bort den ska jag säga så att man hamnar ju ur det.
Ja, ja, ja.
Typ hela tiden så man måste kliva in i.
Ja, ja, absolut. Ja. Absolut, absolut. Ja. Snyggt, ska vi ta 9? Jag tror att, vi kör på.
Ben Carlson säger, ekonomisk tillfredsställelse är ett bättre mål än ekonomisk frihet.
Mm. Detta är tankespjärn. Jag tror att detta kan provocera. Ekonomisk tillfredsställelse är bättre mål än ekonomisk frihet. Särskilt när många strävar efter ekonomisk frihet. Eller FIRE liksom. Men hans tes är ju att det finns massor av miljonärer och miljardärer som har jättemycket pengar och kunna göra precis vad de vill och ändå är de inte nöjda. Liksom, och de använder inte sin tid och all den där friheten. Och då handlar det för att de har ju förmodligen en ekonomisk frihet men de har inte en ekonomisk tillfredsställelse.
Nej.
Alltså att man har inte så här content eller tror jag att han döpte det till. Och jag vet inte, jag gillade detta på ett sätt. Att det handlar om att vara nöjd, att vara ekonomiskt nöjd. Och ekonomiskt nöjd behöver inte nödvändigtvis vara ekonomiskt fri.
Nej. Men, i den här boken som jag har läst, som du säkert också är på gång med, det är den här Your Money or Your Life.
Det här, vi ska göra ett avsnitt om den om ett par
där
veckor.
Där går de hand i hand. För om det är en människa då, nu kommer jag inte ihåg hur författaren heter.
Vicky.
Ja, för det, hon har gjort en ny upplaga av boken. Hon skrev den ursprungligen tillsammans med en man. Och då är det, framgår det väldigt tydligt att de människorna som inte är miljonärer eller miljardärer, som liksom vill vara ekonomiskt fria, ofta börjar de med att vara nöjda.
Mm.
Så nöjda med det de har. Och sen så behöver de då inte spendera pengar.
Mm.
Alltså i denna boken är det så hårdraget. Så spenderar de inte så mycket pengar och då läggs det mer på hög. Och så kan de liksom uppnå den här FIRE, ekonomiska friheten, efter ett tag.
Mm.
Men för många börjar det då med att vara nöjd.
Mm.
Ja. Och jag upplever att när vi har pratat med Jesper, som då är Angaudlin i forumet, då har han också vidrört detta.
Mm.
Att man behöver liksom inte sträva efter kiwi från Nya Zeeland när man är på, i mataffären, utan man kanske tar något annat då som är liksom, ja, men som är bra, men det är liksom, han är nöjd med, utan att behöva ha det som är långt bort ifrån eller som kostar mycket att få, är du med?
Mm.
Det var det, nu får han ju rätta mig om jag har missuppfattat detta. Men också, där handlar det nog också om ett hållbarhetsperspektiv. Liksom. Men,
ja.
Precis. Vad tänker du?
Nej, men jag tänker att, jag har inte landat ännu. Att om det är en stepping stone, eller om det är målet bortom ekonomisk frihet.
Mm.
För Ben Carlson, alltså han kommer ju inte från FIRE Community, utan han jobbar ju på finansiell rådgivning på så här Ritzholtz Finance eller liknande. Men jag fattar ju det här som han säger, att om jag citerar honom direkt, så är det så här: there are plenty of billionaires who can do whatever they want, whenever they want it, and spend as much money as they want, but many of these people still seem miserable or don't take advantage of their perceived freedom.
Mm.
Och då upplever jag så här, nej, men då är ju inte så här, ja, men det är lite som vi ibland pratar om, pengar är inte lösningen, utan pengar är bara en förstärkare. Och är man då inte nöjd, trots att man har den ekonomiska friheten, då spelar det liksom ingen roll.
Nej.
Jag tror att det blir ett ämne att återkomma till.
Jag har inte heller landat den riktigt, att vara nöjd, liksom, för att den krockar med min sån värdering av vitalitet och att liksom köpa saker som, eller göra saker som vitaliserar mitt liv. Tydligen kan jag inte hitta det inifrån.
Nej. Nej.
Så det, jag har inte heller landat denna, och jag önskar att få göra det.
Ja. Mm. Så att det ska bli spännande att höra vad du som lyssnar eller tittar, vad ni tänker om den här. Sen bygger han vidare på denna.
Mm.
Så han kommer ju mycket mer från finanshållet, men denna tyckte jag var ganska ball.
Ja, ekonomisk tillfredsställelse kommer också från att acceptera att dummare människor än du kommer tjäna mer pengar. Vad var detta för något? Oh my god, det är som att den är liksom...
Jag läste den igen då.
Ja. Ekonomisk tillfredsställelse kommer också från att acceptera att dummare människor än du kommer tjäna mer pengar.
Uh-huh.
Men det är ju som när vår dotter kom hem från skolan och sa så: jag fattar inte att den och den fick bättre betyg i matten. Ja, de är inte lika smarta som jag. Ja, yeah, it hurts.
Ja.
Nej. Vad tänker du då?
Nej, men jag tror detta kommer, för mig kommer detta tillbaka till acceptans. Och jag, idag så känner jag inte att jag behöver rida ut, du vet, när någon skriver så här, men jag fick någon kommentar på TikTok häromdagen där jag hade gjort någon video om, ja, men indexfonder, och så fick jag någon så här: luhu, så här så låter någon som missade Nvidia. Och så var
det är bara troll, Jan.
Och då kunde jag skriva så här: ja, men grattis till att du hade Nvidia, då kan du ju lägga en liten del i indexfonder, så kommer du fånga även nästa vinnare. Liksom att jag behöver liksom inte tutududu, alltså du vet, du hade bara tur. Liksom. Och nu säger jag inte att den människan är dummare än mig eller någonting sådant.
Men det är väl som man kan uppfatta i vissa situationer, att vad har du för rätt liksom att göra detta eller klara detta eller få detta? Jag har större rätt till det.
Ja, för det kommer alltid vara människor som köper den där ny teknikfonden som går bättre eller vad det nu än må vara. Alltså till och med affärsvärlden hade ju en sån här nu, index Lysa gick sämre än världsindex. Eller så här, liksom indexfondroboten som underpresterade mot index. Och vet du, jag läser den så bara liksom, ja men snälla, du vet så, du kan inte jämföra 100% globalt mot något som är 80% globalt och 20% Sverige. Du behöver jämföra äpplen med äpplen och sånt. Men jag upplever så att man behöver inte gå upp till kamp. Man behöver inte ha den här mimen från XKCD som bara, älskling, kom och lägg dig. Bara, nej, jag kan inte. Somebody's wrong on the internet.
Det är det man brukar kalla att vara en Don Quixote, väl?
Ja, jag vet inte.
Slåss mot väderkvarnar.
Ja, men lite så. Ja, men jag tänker också att det är andra perspektivet, att där är ju människor som är smartare än en själv också i det där. Och jag tror också Warren Buffett har väl också sagt vid något tillfälle att anledningen till att vi ser bubblor på marknaden som IT-bubblan eller finanskrisen är ju när människor ser sina grannar som de tycker är att de är smartare än, och när de ser att grannarna blir rika så hoppar ju de också på. Mm. Och så får vi de här bubblorna. Så att jag tror Ben Carlson avslutade med så här: livet är inte rättvist, get used to it. Och det där är faktiskt också en sån grej som jag brukar ta med våra barn. Ibland så här, men det är orättvist. Och jag bara säger, ja, det är det. Livet är orättvist. Vi har alla fått olika förutsättningar. Och det gäller att spela de korten vi själva har fått. Att inte försöka göra så här, nej men det ska vara rättvist. Nej, det är inte rättvist.
Liksom. Ja, det är roligt att du säger det, för jag säger ju att livet är rättvist till dem. Men från samma perspektiv, att ja, nu var det så att jag vet inte vad jag ska ta för exempel. Det var ju orättvist i skolan.
Ja.
Men alltså, du har ju andra saker som inte de har, whatever. Så det jämnar ut sig liksom. Alltså att både du och jag har nu samma perspektiv, vi bara säger det lite olika.
Ja, precis. Bra, Elva, vi får lägga på ett kall här.
Ett problem som kan lösas med pengar är inte ett riktigt problem. Detta har du väl utövat länge?
Ja, men lite liv. Ben Carlson också. Alltså, man kan säga detta på lite olika sätt. Det är klart att problem är problem och problem är relativa, och att man inte ska förminska någon annans problem. Och ett problem som jag kan uppleva stort kan någon annan uppleva litet, och vice versa. Men med det sagt, så jag gillade resonemanget han säger så här, du vet, har någon som blir sjuk eller som går bort, då inser man liksom så här att det är problem på riktigt. Mm. Alltså så här, och att saker som du egentligen kan lösa med pengar är ju egentligen inte problem på samma liksom värderingsnivå. Att det som han skriver så här uttryckligen så här, the stuff that really matters in life has nothing to do with money.
Yeah.
Och jag tyckte ändå det var så här värt att så här komma ihåg att vissa problem, så kan man kasta pengar på det, så är det inte ett problem på riktigt. Sen återigen, det är inte svart, vi så här, du vet, huset brann ner, jag hade ingen försäkring. Ja, det är klart att det kan vara liksom ett stort problem med, liksom. Men som att lägga fokus där som gör livet rikt. Och jag tror att många gånger så är det liksom, livet pågår inte i Excel. Så tankespjärn. Jag vet inte om vi har någonting nytt där. Så att, jag tror egentligen det handlar inte om att nedvärdera problemen. Jag tror egentligen bara handlar om att skifta perspektiv på problemen.
Så. Ja, men jag kan ju säga att jag har varit lite rädd för att man fördröjer liksom explosionen av ett problem om man kastar pengar på det. Låt oss säga att man har en relation. Den andra vill inte städa. Ja, så kastar man pengar på problemet och skaffar sig städpatrullen som kommer. Men egentligen kanske man behöver prata om andra saker. som är underliggande till det här problemet, jag vill inte städa, att det är inte det det handlar om. Men då kommer det ju komma, sticka upp sitt huvud någon annanstans förmodligen.
Ja.
Så att det, jag har också tänkt mycket på det här, att det är det bra att kasta pengar på vissa problem. Ska man inte bara ta det på en gång? Men det är inte säkert att det är då man ska ta städproblemet, för det kanske inte ens är det det handlar om. Nej. Utan det dyker upp på ett annat sätt som är bättre att ta det då. Liksom.
Ja, ja, men exakt. Exakt. Bra.
Ja. Då ska vi se. Ben Carlson säger, det bästa perspektivet på pengar kommer från ditt yngre jag.
Ja.
Jag vet inte, jag kan inte alls relatera till denna. Vad tänker du? Ja, men säg något så kommer jag kanske på något.
Ja, men jag tänker så här, hans perspektiv var så här, du kan aldrig hålla samma takt som alla andra. Det kommer alltid vara någon som är rikare än dig, någon som tjänar mer pengar än dig. Och ju mer pengar du får, desto mer kommer du hänga med människor som har mer pengar. Så att du kommer liksom hela tiden, om man tar perspektiv och tittar på andra, så kommer man alltid ligga efter. Så att då är det bästa, liksom, mest sunda perspektivet är ungefär som vi säger till våra barn. Du kan liksom inte jämföra dig med andra, jämför dig med dig själv för 12 månader sedan. Är med? Och det är samma resonemang här. Jämför dig inte ekonomiskt med oss som har varit på resan i 25 år snart och liksom jobbar med detta mer eller mindre professionellt. Jämför dig med dig själv för 5 år sedan.
Mm.
Jämför med vad du hade för tankar om pengar då. Jämför vad du hade för sparande då. Jämför vilken förmögenhet du hade för 5 år sedan. Jämför vilken ekonomisk självförtroende, självkänsla eller kompetens du hade då.
Ja, men då fattar jag den.
Så att jag tror att, att det gäller även pengar. Mm. Det var väl egentligen det som jag stack ut för mig här. Att jämför dig med dig själv där du var tidigare.
Ja, och inte med någon annan då.
Ja, och sen gillar jag också, som det har ju inte med pengar här att göra, men jag läste någonstans att om du inte skäms för det som du gjorde för 12 månader sedan, så har du utvecklats för lite.
Ja, men det tänker jag också när jag skriver.
Ja.
När jag läser någonting från ett år sedan, så är det skitkast. Liksom. Ja. Men då tänker jag så, ja, men då är jag bättre nu då.
Ja.
lite forcerat tänker jag det. Ja. Men man lär sig ju mer och mer att tillämpa detta.
Ja.
Och att det inte är någon skam i att det var dåligt.
Ja, ja.
Eller man tänkte på ett annat sätt för ett år sedan.
Jag körde igång Riket Sammansprogrammet för några veckor sedan. Och då var det också någon som sa, eller så här, ja, men Jan, du vet, jag har följt det sedan 2016. Och jag bara, åh nej, du vet, så när jag tänker tillbaka idag vad jag gjorde 2016, alltså, och då blev det så här pinsamt. Men så var det så här, då gjorde jag det bästa jag kunde med de resurserna jag hade tillgängligt.
Den personen som följde dig då och som har följt med har ju hängt med liksom,
ja,
så att de tänker ju inte så mycket på hur det var 2016.
Ja.
Det behöver du nog inte fundera så mycket.
Ibland känner jag så, vet du vad, vi tar bort de senaste 200 avsnitten liksom. Så att titta tillbaka, tänker jag.
Men du tänker inte att du ska ta bort dem?
Nej, jag ska inte det.
Det är ändå som att säga så, nej men jag flög upp på berget. Jag gick inte, jag flög upp. Det var inte jobbigt alls.
Nej, precis. Ja. Ja, men bra. Vi tar nästa.
Mm. Ben Carlson säger så här. De flesta är inte dåliga på pengar. De tjänar bara inte tillräckligt.
Ja. Denna tänker jag är skitviktig. Komma ihåg. Denna tänker jag jättemycket på själv.
Ja.
Att det är så lätt att liksom tänka så här. Men andra borde ju bara spara mer. Och investera. Etc. Men, och du vet, och så är folk glada för sina höga sparkvoter. Bara, jag kan spara 30% av mina pengar. Ja, men det är sjukt mycket lättare att spara 30% av sina pengar eller 50% av sina pengar om du tjänar 100 000 än om du tjänar 17 000. Och det är inte liksom, när jag säger det så kommer alla hålla med. För att med matkostnaderna för liksom en barnfamilj är ungefär samma oavsett vad du tjänar. Men det säger sig självt att matkostnaderna, om det är 10 000 kronor för liksom 2 tonåringar och 2 vuxna i månaden, så är det en mycket större andel för någon som tjänar lite pengar än någon som tjänar mycket pengar, för att matkostnaderna skalar inte med inkomsten.
Nej.
Så att jag försöker verkligen där många gånger ha empati med att lösningen för de flesta är inte så här, bli bättre på pengar, spara mer, bli klokare, undvika sms-lån, utan de tjänar bara inte tillräckligt. Och det är därför jag upplever mig vara ganska ensam i att driva linjen i så här, folk borde tjäna mer pengar.
Mm.
Att så här, byt jobb så att du kommer upp i lön. Sikta på de där 50 000 som är statlig gräns för inkomstskatt så att du maxar pensionen, så att du maxar SGI och föräldrapenning etc. Jag fattar att det är över snittlönen, jag fattar att det är över medianlönen, och jag säger inte att du måste nå det när du är 23, men jag säger att man bör ha det som ett, någonting att sträva efter, för att inkomsten är på något sätt en förutsättning för allt annat.
Ja.
Så att,
ja, så får man väl ta det i små steg. Man behöver ju inte liksom fixa allt detta på en gång liksom på en eftermiddag. Det gör man ju inte. Och sen vill jag också tipsa om Ramit Sethi, som är väldigt så. Han älskar ju det här med att hur du löneförhandlar och hur ska du tänka och sådär. Alltså han har jättebra tips. Ja. Tar man bara ett tips så har man
jättemycket. Vi ska göra ett avsnitt på det där faktiskt. Mm. Tänka hur man löneförhandlar.
Yeah.
Prata med liksom rekryterare och folk, HR-chefer och sånt. Mm. Men det kommer ett avsnitt absolut på det där.
Yeah.
Bra, ska vi ta nästa?
Mm. Ben Carlson säger, alla behöver ett slip ut ur fängelsekort när det gäller utgifter. Get out of jail card. Jag fattar inte den.
Jo, men att detta är lite som Ramit Sethi också. Man får några områden där det är okej att liksom... Vad blir splurge på svenska? Alltså att det är okej att använda sina pengar. Ja. Jag är Index Queen till exempel i forumet. Hon är så här forumprofil. Så hon är så här skor och kläder. Mm. Det är min grej. Mm. Och det är ju ett halvt skämt här liksom i forum med mina sladdar. Men vad är vi inne nu? Jag tror 7 februari. Jag tror jag har fått 4 leveranser av sladdar från Amazon i år. Men för mig är det så här lyx att ha så här... Ja, och då är folk så här, vad köper du för sladdan? Men nu jag bytte skärm för Oliver behövde en skärm. Och då var jag så här, jag har HDMI-skärm men jag hade ingen 3 meters HDMI-kabel. Och då var det lyx att köpa en kabel som är perfekt längd så jag kan ha mitt skrivbord och åka upp och ner. Jag kan lägga det i kabelklämmorna istället för att den bara hänger så här rakt spänt mellan datorn och skärmen. Och det var så här, nej men det är lätt värt den energin jag får för de där 299 kronor på Net-on-Net för en display.
Ja, men det kom så på kvällen så jag behöver åka till Net-on-Net. Precis efter middagen så.
En fredagkväll.
Jag bara, har de öppet nu? Jag såg liksom det här i blicken på det, att det var non-negotiable. Ja, jag gör det.
Och då hade jag googlat så här, var kan man en fredagkväll, var får jag tag på en 3 meters displaykabel, för jag hade fått för mig.
Finns det några inne på lagen?
Ja, men så här, Kjell och Company hade inget och Inet hade stängt och det var så här, ja, det var Net-on-Net på Svågertorp.
Svågertorp, vi bor ju i Malmö.
Ja. Ja, så då fick jag sånt. Ja, så att jag har ett get out of jail-kort för sladdar. Jag upplever att vår ekonomi kommer
att... Men vad är fängelset? Är det när man blir infängslad? Nej, det är saker inte funkar som man vill?
Så det är från monopol. Passera, gå utan att hamna i fängelse. Så här, du får så här, du hamnar i fängelse, men här kan du spela kortet och så kommer du ut igen.
Men vad representerar fängelset i monopol?
Ja, men alltså, jag vet inte, det är inget fängelse i monopol. Utan det handlar så här, okej. Okay. Du kidnappar min konversation.
Nej, men jag trodde vi var nästan färdiga. Det var därför jag kunde fråga om det här. Okay.
Jag kan inte förklara det. Men för mig är det så här, jag har aldrig ens frågat så att konceptet så här get out of jail card. Någon läsare får återkomma och förklara för oss. För jag har ingen bra förklaring.
Men jag tänker så att jag borde förstått det när du pratade om dina sladdar.
Ja, att man får ha ett område i livet där man kan få lägga pengar på utan dåligt samvete. Mm. Utan några regler. Så här, jag köper alltid
jag har inget sånt område.
Va?
Seriöst, John.
Okej. <Okay. laughs>
Jag har använt svinmycket pengar till hudvård till exempel.
Ja.
Och så har jag förstått så bara, jag ogillar när det når över en viss nivå liksom.
Ja.
Fruktansvärt jobbigt, ovärt och så. Jag bara, jag vill inte.
Ja.
Det blir, nej men jag har inget sånt område just nu i alla fall som jag känner så, där kan jag lägga mer pengar och jag behöver inte ha dåligt samvete.
Okay.
Ja, det kanske är så barnkläder. Ja. Kan det vara så vinterkläder kanske?
Ja.
Där är det, man behöver bara ha bra kläder liksom.
Ja. Ja, ja. Fortsättning följer på denna konversationen.
Ja, fortsättning följer. Jag såg att du inte höll med mig, men jag har jämt dåligt samvete när jag handlar.
Okej. Okay. Ja, men då alla förtjänar ett slipp ut ur fängelset kort. Ja. Det får vara Ben Carlsons tankespjärn till dig.
Till mig.
Ja. Sista två.
Mm. Att njuta av sitt arbete är en form av rikedom. Ja. Absolut.
Ja.
Absolut.
Denna gillar jag också jättemycket.
Den är så livsförändrande. Om man kan ha ett arbete som man njuter av, så är det så. Som någon har sagt, mitt liv går från svart och vitt till technicolor.
Ja, var det inte fru efficient
badass? Fru efficient badass när hon började spara aggressivt. Ja.
Ja.
Så var det för henne. För mig är det så att kunna få vara kreativ, då är det så, technicolor.
Ja. Ja, men jag tror också att eftersom vi lägger mycket tid på vårt jobb och vi vill göra saker med vår tid, det är ju därför, detta är nu också så här den stora, att jag ibland hamnar i konversationer kring FIRE och hamnar på kant med folk, för att då står någon i perspektiv så här, jag vill ha ekonomisk frihet så jag inte behöver ha mitt jobb. Och alla borde vara retire early, och jag är så här, du försöker sno min rikedom för jag älskar mitt jobb. Och så blir det liksom en onödig konflikt. Yeah. Så därför pratar jag till exempel väldigt mycket om FI, alltså ekonomisk frihet, men jag gillar inte RE-grejen.
Och, retire early då?
Nej, precis. Mm. För att jag gillar den här, att njuta av sitt arbete är en form av rikedom. Och detta kommer egentligen från när vi gick en utbildning i England för många år sedan.
Vilket var det du tänker på?
Forum. Och där man då sa så här, men att frihet i livet är att inte behöva dela upp sitt liv i arbetstid och fritid.
Mm.
Utan det var så här, jag låter andra avgöra vad som är vad. För mig är det bara tid.
Ja.
Och det har väl liksom hängt.
Det var som ett tankespjärn vi fick då, som har hängt med dig ganska mycket väl.
Ja, men precis. Mm. Tänk att inte behöva göra distinktionen på fritid och jobbtid. Mm. Och jag fattar att för vissa är det helt sjukt. Men för mig är det liksom så här, att jobba på en lördag eller en söndag.
Och gilla det
för att jag vill det. Det är liksom, jag skiljer inte så mycket på de dagarna. För mig är det liksom same. Så därför gillar jag det, för detta var en annan formulering som var enkel och som var tydlig. Att njuta av sitt arbete är en form av rikedom.
Mm.
Bra.
Då tar vi den sista nu då.
Ja.
Okej att dina utgifter ökar så länge din sparkvot är konstant eller ökar.
Mm. Ja, men vi pratar ofta ibland om så här Parkinsons lag, så här, dina utgifter tenderar att öka i samma takt som dina inkomster.
Mm.
Och vi pratar, det är nästan liksom i så här sparar-communities eller ekonomi-communities, så är det nästan så här fult med lifestyle creep. Att liksom det här, att ju äldre man blir, mer pengar man tjänar, desto mer utgifter drar man på sig. Men jag gillade detta också som han formulerade, att det är okej. Okay. Det är okej okay att ha creep, lifestyle creep, så länge du har en sparkvots creep. Alltså så länge din sparkvot är konstant eller att den ökar, så är det okej att dina utgifter ökar också.
Ja, alltså absolut, om man är lagd åt det. Jag tänker nu mer att det handlar också om att vara medveten om vad det är som sker i ens ekonomi. Så att man kan liksom ha sin lifestyle creep och veta så, nu har jag det.
Ja.
Och jag har lagt undan de här pengarna som jag känner att jag behöver. Det kan vara så att man typ inte ens behöver spara mer.
Ja.
Eller så slutar man inte med det.
Ja.
Så bara det handlar om att vara medveten väl, eller? Så att det inte bara kryper på en att oj vad det svängde iväg här med utgifterna de senaste 5 åren.
Ja, men precis. Fast nu är du inne på det där. Och jag påstår så här, detta är precis som att alla behöver, liksom, det är okej att spendera. Så här upplever jag att du står i det där. Det är ändå lite fult att ha höga utgifter.
Det är inte det jag tycker är fult.
Okay.
Det som jag tycker är fult är att inte fatta ens vad som pågår. Vad är det som händer i min ekonomi? Liksom?
Men vi har ju ändå skojat om det där. Så här, som studenter så levde vi på 7000 spänn var.
Mm.
Och idag så, liksom så här, brukar vi skoja ibland så här, en månad där vi kommer in under liksom 50 000 i utgifter en bra månad.
Mm.
Och då har vi varit så här, men vad var det som hände?
Mm.
Och då kan man ju tycka så här...
Jo, men vi vet ju vad som hände.
Jo, absolut. Men jag upplever att många har ändå liksom att det är lite fult. Det är inte okej. Och jag tänker att här är det så att istället för att fokusera på utgifterna så tänker jag att allt så här, allt som går att mäta är inte rätt att mäta. Och då tänker jag här att ett tankespjärn för någon här som tycker att det är jobbigt med utgifter är så här, skit i att mäta dina utgifter. Mät på sparkvoten.
Mm, ja, så kan man tänka ju. Ja. Absolut.
Och då behöver man liksom inte heller ens, ja, det är klart man kan bättre vara medveten än inte vara medveten. Men man behöver kanske inte ens följa upp sina utgifter, att man utgår. Och detta är ett väldigt enkelt sätt att göra detta. Blir så här, nej men säg att jag tjänar nu, bara för att det ska vara enkelt att räkna, säg att jag tjänar 10 000 i månaden. Ja, så har jag bestämt mig så här, jag vill ha 10% sparkvot. Ja, men då lägger jag undan 10% direkt. Och sen är det okej att pengarna tar slut på kontot.
Mm. Ja, det gör också det enkelt med hela ekonomin. Ja. Och det vill vi att det ska vara.
Ja. Och då är det okej att konsumera den andra biten med gott samvete.
Mm. Ja, men jag gillar det.
Liksom, medan de flesta, liksom, även vi har ju liksom verktyg, direkt ekonomiverktyg för att sköta ekonomin. Men alla liksom, apparna, det ska vara budget eller det ska vara liksom, kategorisera alla de här utgifterna. Mm. Och jag tänker att mycket enklare sätt här är så här, okej, när jag sätter sparkvoten. Och sen sätter jag gärna, vill man göra detta på överkurs, då sätter man sparkvoten i förhållande till den där friheten jag vill köpa tillbaka. Och sen så är det färdigt.
Mm.
Och så blir det liksom väldigt enkelt att man skiftar perspektivet. Att istället för att skifta från liksom inkomst och utgifter, ja, men jag tittar på sparkvoten och så säger jag till att öka sparkvoten med 1% om året.
Ja.
Och sen skitsamma om jag tjänar mer eller mindre. Liksom. Mm.
Ja, men det är tilltalande.
Ja,
yeah.
att man vänder lite på det. Så, ja, men jag tänker att det var allt för idag.
Mm.
Men jag blev ändå så här lite nyfiken, så här Karin, vilken tar du med dig? Eller du som ännu egentligen mer nyfiken är, så här, för jag tror jag kan gissa vilken Karo tar med sig. Vilken tar du med dig? Vilken stack ut för dig? Att skriv gärna en kommentar där du liksom lyssnar eller tittar på detta. Och det var så här, väntrummet kommer alltid vara fullt, tilta mot tillit. Good old days are happening right now. Tidsmiljonär. Pengar som används i outsourcing är välspenderade. Hur vi spenderar våra pengar är en reflektion på vår uppväxt. Oanvända pengar ger den där friheten. Prova energiperspektiv. Ekonomisk tillfredsställelse bättre än frihet. Ekonomisk tillfredsställelse från att acceptera att människor dummar än du kommer tjäna mer pengar. Bästa perspektivet på pengar kommer från ditt yngre jag. De flesta är inte dåliga på pengar. Alla behöver att slippa ut ur fängelsekort när det gäller utgifter. Att njuta av sitt arbete är en form av rikedom. Och det är okej att dina utgifter ökar så länge din sparkvot är konstant.
Mm.
Vad tänker du?
Ja, men jag gillar den, The Good Old Days Are Right Now, eller vad det heter. Ja, den är nog min favorit.
Ja.
För jag gillar alltid att lyfta blicken så på det viset, få lite perspektiv på vad jag håller på med. Och då blir jag lycklig liksom.
Ja, ja, det var inte oväntat.
Att du Nej, det var det du trodde.
Ja, det var det nog faktiskt. För att du är ju med, du dutar ju med åt det. Nej, men jag gillar många idag. Jag gillar så här, tilta mot tillit, väntrummet är fullt, energiperspektiv. Det jag gillar, jag vill undersöka denna närmare, att ekonomisk nöjdhet är viktigare än ekonomisk frihet.
Mm.
Och sen gillar jag den här sparkvoten och den är viktig också, att människor är inte dåliga med pengar, de behöver bara tjäna mer.
Mm.
Så att det ska bli superspännande att ses i forumet eller i kommentarerna och höra vad du tänker och tycker. Tack så mycket för att du hänger.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.